Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Den här veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrad av Ester Care. Och Helena, det är ju det bolaget, vårdbolaget, som du och jag har varit med och startat. Där vi erbjuder digitala vårdmöten med specialister inom kvinnovård.
Precis. Och vi vet att det är väldigt mycket vårdpersonal som lyssnar på Gynpodden, vilket vi är jätteglada för. Och vi behöver alltid fler gynekologer till Ester Care. Så därför vill vi nu göra en shout-out till alla er som lyssnar ute som vill vara med och förändra svensk kvinnovård. Vi söker specialister inom gynekologi men också ST-läkare som har kommit en bit in i sin ST och som vill arbeta digitalt med handledning hos oss på Ester Care.
Mm. Och precis som det är för våra patienter som kan söka vård hos oss, det vill säga att de kan bo vart som helst i landet eftersom vi är digitala. Om man laddar ner appen och så bokar man ett vårdmöte så kan ju även läkaren bo vart som helst i landet eller flytta under tiden man jobbar hos oss. Det är ju väldigt, väldigt flexibelt eftersom man jobbar hemifrån. Och jag tänker att det måste ju också vara helt underbart att som läkare kunna arbeta hemifrån och planera sin egen tid några dagar i veckan.
Ja, verkligen. Och samtidigt vara med och förändra kvinnovården med kollegor som är otroligt drivna och engagerade. Det är jätteroligt att jobba på Ester Care. Och jag tycker att det här är en häftig grej som vi gör just nu, att vi erbjuder gynvård i hela landet.
Och vilka är de vanligaste patientmötena du tar, Helena?
Ja, men det är ju klimakteriet, PMS, mensbesvär. Och det är ju såklart ärenden och diagnoser som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Mm. Och tar labbprover när det behövs. Mm. Och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan.
Tack så mycket.
Tack och välkomna.
Hej och välkomna till Gynpodden.
Välkomna.
Vi ska äntligen prata om kost och kvinnohälsa. Mm. Det har ju kommit in så mycket frågor och vi har stått och stampat lite på området för vi inte har haft ett proffs, men det har vi här idag.
Mm. Jag ser så mycket fram emot att spela in det här avsnittet för att jag tycker att det florerar så mycket information kring kost och framförallt hormoner och kvinnohälsa och mycket regler om ditten och datten och jag ser så mycket fram emot att reda ut det.
Mm. Vad som är rykten och vad som faktiskt är på riktigt.
Exakt.
Så nu börjar vi med att presentera dagens gäst, Rebecca Kaplan Sturk.
Välkommen Rebecca.
Tack så
mer eller mindre rätt på det namnet?
Ja, jag fick
eller?
Säga det några gånger här för att det blev lite fel, men nu blir det rätt. Rebecca, tusen tack för att du är här och poddar med oss. Du har ju följt upp, du poddar bland annat i en annan podd också, Babys podcast.
Mm, precis.
Och sen så, men du är ju i grund och botten gynekolog och förlossningsläkare.
Ja.
Och vidareutbildad också inom kost. Så du är kostrådgivare, eller hur?
Mm,
mm. Och precis. Subspecialiserad inom det området på just kvinnoproblem, om jag har läst mig till rätt information.
Ja. Det är det enda inom kostrådgivningen som jag egentligen håller på med. Mm. Alltså kvinnohälsa.
Just det.
Kan du berätta lite om hur du kom in på det?
Alltså det har väl nog alltid funnits ett intresse för näringslära och fysiologi. Jag vet att när jag skulle söka till läkarlinjen så hade jag nog dietist på plats 3 eller 4 på önskelistan. Men sen kommer det utav att när jag började som öppenvårdsgynekolog så frågade väldigt många patienter efter att jag hade dragit hela det här konventionella batteriet av läkemedelbehandlingar, så var det väldigt många som frågade, men vad kan jag göra själv? Mm. Är det något jag ska äta? Är det något jag inte ska äta? Och då hade ju inte jag några vettiga svar. Och jag blir väldigt provocerad när jag inte har några svar.
Mm.
Så därför tänkte jag, nej men då måste jag ju utbilda mig.
Lära dig mera. Men förutom det så jobbar du också på en ungdomsmottagning.
Ja.
Och sen så är du redaktör. Kan man säga det? På dagens, eller på praktisk medicin.
På praktisk medicin.
Mm. Vad är praktisk medicin för något?
Praktisk medicin är en webbsida som vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Mm. Där vi har kort information om olika sjukdomar eller symptom. Och vi har webbutbildningar. Och,
du är ganska uppdaterad på det mesta inom läkeriet, med andra ord. Inte bara gyn längre.
Nej, men sen jag började på praktisk medicin så har jag blivit en hejare på glutenintolerans och hjärtsvikt. Mm. Och allt
så spännande, vad bra. Okej, Rebecka, nu börjar vi med dagens ämne. Och jag tänker faktiskt, jag ska börja med att fråga. Du och jag stod här inne i fikarummet och tog kaffe. Och jag tog havremjölk i min kaffe. Och då sa du, nej men jag vill hellre ha laktosfri mjölk. Och då sa du, man ska inte dricka havremjölk. Kan du berätta varför?
Är det sant? Det är det enda jag dricker.
Mm.
Ja, nej, men det, jag kanske raljerar lite. Men om man tänker på havredryck så står det ju att det är inget tillsatt socker.
Nej.
Och det är ju en sanning med modifikation. För det är faktiskt tillsatt maltos.
Mm.
Men man anger inte det på innehållsförteckningen därför att man tycker att maltos, det är ändå någonting som man utvinner utav havren som man har gjort.
Vad är maltos? På. Är det ett socker eller?
Det är ett sammansatt socker som finns i malt.
Mm.
Så det använder man när man gör öl, läsk och havredryck.
Mm. Mm. Är den väldigt söt eller?
Om du
alltså,
skulle göra
havremjölken är ju jättesöt.
Gör ett smaktest, drick vanlig mjölk.
Nej, men jag kan inte dricka vanlig mjölk i kaffet längre. Och det är väl antagligen för att jag är vant mig då med kaffe med mjölk och socker.
Och socker
som är i havremjölken.
Men den är sötare. Och det finns faktiskt en koppling mellan maltosintag och PMS.
Mm-hmm. Ska vi börja där?
Vi kan väl börja med PMS.
Men har du introducerat dagens avsnitt?
Ja, det kan du få göra.
Okej, vi har kanske inte satt namnet, men kost och kvinnohälsa.
Mm. Men då kör vi igång med PMS. Mm. Det är ju en folksjukdom nästan. Det är ju väldigt många kvinnor som lider av PMS i olika grad. Och den absolut vanligaste frågan, Rebecka, precis som du säger, är vad kan jag göra själv för att påverka min PMS?
Mm. Alltså, säga, PMS är nog det tillstånd där det finns mest myter också kring kosten.
Mm. Och nu vill jag säga till alla lyssnare som inte vet vad PMS är, premenstruellt syndrom, och gå tillbaka till vårt poddavsnitt nummer 3 kanske, eller någonting precis i början där, så har vi ett helt poddavsnitt om PMS. Ja, mycket myter kring PMS. Mm. Vad är sant? Vad ska man äta för att förbättra sin PMS och vad ska man undvika?
Man kan säga att det som man ska undvika eller åtminstone försöka begränsa är alkohol.
Mm.
Där finns det en ganska tydlig koppling mellan PMS-symptom och alkoholintag. Det svåra med de studierna, det är ju att försöka sortera ut, får jag PMS-symptom för att jag dricker alkohol? Eller dricker jag alkohol för att jag har PMS-symptom?
Mm.
Är det alkohol generellt sett då? Eller just den veckan när du har PMS? Eller hur?
Studierna är lite olika gjorda.
Mm.
En del har ju gjort sådana här studier där man har frågat kvinnor med PMS och kvinnor utan PMS hur mycket alkohol de dricker. Och så har man sorterat det. Liksom, är det 2 veckor mellan mens och ägglossning? Eller är det från ägglossning till mens?
Mm.
Och där ser man ju att kvinnor med PMS dricker mer alkohol. Men jag vet ju inte vad som är hönan och ägget där.
Nej.
Men sen finns det ganska snygga studier där man har tagit kvinnor, unga kvinnor som inte har PMS och som har följt dem under väldigt många år. Och så har de med jämna mellanrum fått lämna in enkäter om hur mycket alkohol de dricker. Och då ser man att alkoholintag faktiskt ökar risken för att utveckla en PMS, även om man inte hade det från början.
Mm-hmm.
Så det är ju inte så här, det är inget no-no. Men man kanske ska tänka på mängden ändå.
Är det någon särskild alkohol eller vad alkohol överlag?
Studien är inte uppdelad liksom öl, vin, sprit.
Nej.
Utan där har man liksom alkohol i gram per vecka.
Mm. Okej, så alkohol är bra att undvika. Kanske framförallt då under den delen av menscykeln. Eller det kan man inte säga, menar du?
Det kan man nog inte riktigt säga efter vad vi har för studier än så länge i alla fall.
Mm.
Sen så kaffe är någonting som brukar, det ordet dyker upp liksom, mm. vad vi än pratar om. Skoskav.
Mm. Får jag skoskav av att dricka kaffe?
Eller är det så att kaffe lindrar skoskav? Ja. Vi har inte gjort det studien. Nej, men kaffe är en sån här, vad ska man säga, vattendelare. Ja. Inte. Är det bra, är det dåligt?
Mm.
Och där, faktiskt lite liknande situationen med alkohol. Man har gjort studier där man har kunnat se att kvinnor med PMS dricker mer kaffe. Men vi vet ju inte där heller vad som är hönan och ägget.
Mm.
Vi vet att vi bryter ner kaffe mycket långsammare, eller koffein ska jag säga. Vi bryter ner det långsammare när vi är i lutealfas, alltså från ägglossning till spensen startar.
Mm.
Så då är vi känsligare för koffeinet till att börja med. Men även här har man gjort en sån där snygg studie där man har följt kvinnor från början på 90-talet till 2005.
Definitionen av en snygg studie är att den har pågått länge, eller?
Definitionen av en snygg studie är att den är prospektiv. Alltså att man börjar med att man hade en grupp med kvinnor som inte hade PMS, unga kvinnor.
Ja, okay.
Och sen har de liksom vartannat år fått lämna in enkäter kring kost, kaffe, vikt, rökning. Och sen så tittar man också då, de får skatta sina PMS-symptom under jättemånga år. Så från 93 till 2005.
Hur många följer man?
Så den här studien tror jag att det var ungefär 600 kvinnor. Den är gjord i Kalifornien.
Ja. Mm.
Och i den studien så kunde man inte se att koffeinintag på något sätt ökade risken att utveckla PMS.
Mm. Helena, känns det skönt? För att du uttalade det i en annan podd om att koffein, det påverkar dig ingenting. Nej, och så vet jag att du var lite nervös inför den här podden.
Nej.
Att se vad
du, jag sa inte att det påverkar ingenting. Jag sa att det inte påverkar psyken. För frågan var så här, påverkar
menscykeln.
Kaffe menscykeln. Och då sa jag med bestämdhet nej.
Det gör den, Helena.
På vilket sätt då?
Man vet att koffeinintag över 300 milligram per dag.
Mm.
Det beror på, hur många koppar är det ungefär?
Det beror på vad du dricker för typ av kaffe. Mm. Men är det vanligt kokkaffe, ja, då är vi kanske uppe i 5 koppar.
Alltså vanligt bryggkaffe.
Bryggkaffe, liksom. Ja, 5 koppar per dag. Dricker du espresso så blir det ju. Mm. Den är ju mycket mer stark i koffein. Och så får du räkna in energidrycker, Coca-Cola och så vidare.
Mm.
Men om man får i sig mer än 300 milligram koffein per dag så är det kopplat till en kortare menscykel. Alltså färre dagar från första mens till nästa första mens.
Mm-hmm.
Så det påverkar faktiskt cykellängden.
Vad är det som påverkar då?
För koffein och östrogen tävlar om samma enzym i kroppen.
Mm, okej.
Så att det blir liksom som en blockad för östrogenet. Vilket man kan använda till sin fördel i vissa situationer. Vi vet att koffein till exempel minskar risken för att utveckla bröstcancer.
Mm.
Men i andra situationer när vi faktiskt vill ha vårt östrogen, som i fertilitetssynvinkel till exempel, så är det inte så klokt att dricka mer än 300 milligram koffein.
Just det. När jag läste på vid ett annat tillfälle om koffein så hittade jag i varje fall inte den här studien som du, eller det här som du berättar om nu, utan det jag hittade var att det påverkar inte möjligheten att bli gravid, men att det ökar risken för tidiga missfall, och det är ju känt sedan tidigare.
Ja.
Och det står ju också på Livsmedelsverkets liksom, rekommendation att man ska inte inta koffein i för hög dos. Men skulle det här på något sätt ändå då kunna vara kopplat till, menar du,
fertilitet?
Det har man inte kunnat visa.
Nej.
Att det gör det svårare att bli gravid eller att det tar längre tid.
Nej.
Man pratar ju någonting i studier som kallas time to pregnancy.
Mm.
Alltså hur lång tid tar det från att jag bestämmer mig att nu kör vi tills jag verkligen är gravid. Och där ser man inte att kaffe har någon inverkan.
Okay.
Men däremot om man har väldigt korta menscykler, alltså att man upplever att jag har ju 70 mens jämt, att man har mens kanske var 20:e dag eller 21:a dag.
Det kanske
eller så.
Man, betyder inte det att man har ägglossning ganska ofta då, vilket ökar fertiliteten, eller?
Ja, man kan ju också fundera lite grann, blir det för kort menscykel, då kan ju det också vara ett tecken på att man inte ägglossar.
Aha,
eller att man har det man kallar för en luteal fas, alltså när man ska ha den här fina äggblåsan som ska fortsätta bilda progesteron.
Ja.
Att den kanske inte håller de här 14 dagarna som vi vill att den ska göra.
Men då påverkar det ju fertiliteten, låter det som för mig. I mina öron.
Mm. Fast vi har inte visat
det
i studier.
Det har vi inte kunnat visa.
Alltså, det är inte lätt med kost och
Och sen tänker jag att det är fortfarande kunskapsläget kring det här är fortfarande ganska tunt, tror jag. Eller jag tror på vad du, att du har läst. Men jag kan säga att när jag läste på om det så läste jag ändå, ja, det vet jag inte, 10 studier kanske där det här liksom inte överhuvudtaget framgick, och då var de kanske inte från i år utan de var kanske något år gamla eller så. Så jag tror att det händer fortfarande väldigt mycket på det här, och kanske pågår mycket forskning nu också kring hur det här påverkar kvinnor mot vad det gjorde för några år sedan kanske.
Alltså framförallt är ju alla studier oftast små. Och då blir det ju svårt, att alltså man kan inte dra några växlar på en studie på 60 personer.
Det känns som att det är så mycket genetik i det här också.
Så är det ju. Men det som är bra är om man försöker hitta det man kallar för en meta-analys. Alltså när någon ambitiös forskare har samlat ihop alla 45 artiklar och studier och slår ihop det resultatet. Då kan man ju tycka att ja, men det här kan vi lita på.
Nu kan vi visa på någonting. Ja. Superintressant.
Men det här med PMS, någonting som vi har sagt väldigt mycket förut, det är ju att man ska äta vitamin B6. Och det har man ju använt jättemycket, både som i kostrådgivning, men att man också har skrivit ut tabletter med vitamin B6 mot PMS. Det finns det inte mycket vetenskapligt stöd för egentligen. Okay. Man kan prova, men man ska vara lite försiktig dosmässigt.
Okej, men räcker det med att man kan prova det då och köpa som kosttillskott själv, eller måste man få det som ett läkemedel för att det ska ha möjligen någon effekt?
Nej, det finns, kosttillskotten har samma dosering som de vi skriver på recept.
Okej, så att det kan man testa. Det är i alla fall inte farligt.
Alltså inte om man håller sig till rekommenderad dos, men man ska inte överdosera vitamin B6 heller. Det ska man ju helst inte göra med något vitamin eller kosttillskott, såklart.
Okej, fortsätter på PMS.
Vi fortsätter lite på vitamin B-spåret. Därför vi har inget stöd för B6, men B1 och B2. Och då pratar
jag
inte om de här.
Vi pratar om.
Nej, det är inte de här färgglada bananerna från
så långt det är mer, Rebecka. Tack.
Jag tänkte att du var rätt ålder för bananer i pyjamas.
Det var faktiskt innan jag var liten, så det stämmer. Men det är inte de vi pratar om
nu, Lydia. Inte riktigt, även om det finns B-vitamin i bananer.
Så jag känner mig lite förminskad i det här sammanhanget.
Nej, vi har inte det. Men B1 och B2 finns ju väldigt mycket i animaliska produkter. Kött, både rött kött och fläskkött och kyckling och ägg och. Så att det finns ju en myt om att man ska, eller myt, det finns en idé om att man ska äta mer animaliska produkter för att lindra sin PMS. Och det kan det faktiskt ligga rätt mycket i. Man kan i alla fall prova.
Så då är det ingen bra idé att vara vegan då?
Nej, det blir svårare i alla fall att få i sig. Det är inte omöjligt.
Kanske kan få i sig det på andra sätt om man är vegan. Men då får man tänka på det mer.
B1 kan man ju få i sig, för det finns ju i solros. Och det finns i vetegroddar och så vidare. B2 är lite svårare, för det är ju animaliska produkter.
Har man sett att kvinnor som är veganer har mer PMS?
Den studien har jag inte ens sett.
Jag frågar bara om man har sett det.
Vet inte om det finns en sån studie där man har tittat just på veganer.
Myter då? Om PMS. Vad är det mer som man kan tänka sig att du hör som gynekolog och som kostrådgivare
som du känner att det här stämmer inte?
Det finns ju de som säger att man ska äta glutenfritt för att bli av med sin PMS. Det har vi inga som helst evidens för. Det finns ingen sån studie.
Gluten, om vi kan stanna en sekund på den. Finns det någon anledning att inte äta gluten om du inte är glutenintolerant?
Svar nej.
Tack.
Det vill jag också nämna, att jag var ganska tydlig med
det. Det var supertydlig, jag ville bara backa upp det med Rebecka svar här nu.
Det har inte kommit något nytt på den fronten.
Nej. Ska jag kanske motivera varför jag så iskallt säger nej? Det är inte visat att gluten på något sätt har någon inflammationseffekt för friska individer. Utan det är de som har en äkta glutenintolerans, alltså det vi kallar för celiaki. Som ju är kopplat till att man har antikroppar mot transglutaminas. Så man har liksom ett skadat tarmlugg, sin tarm.
Just det.
Sen finns det ju många som beskriver att de mår bättre glutenfritt. Men då är det förmodligen inte gluten som man har plockat bort som de mår bättre av. Utan antingen mår de bättre för att
de inte äter bullar med socker i.
Exakt. inte bullar och pizza och så vidare.
Exakt.
Eller att man...
Gud, jag kan känna igen mig i det. För att ibland så kan man ju känna när man har svullat lite, att det är bra att plocka bort glutenet, för man känner sig svullen och man har ont i magen och så här. Mm. Och så tänker man att det är glutenet, men det är ju faktiskt för att jag slutar käka bullar varje dag.
Ja. Mm. Och sen finns det en aspekt till, och i vete, så bland annat i vete, så finns det ju någonting som man förkortar som FODMAP, som är alltså icke nedbrytbara kolhydrater.
Visst är det IBS?
Ja, det är kopplat till, det är en typ av behandling för för IBS.
Just det.
Och det är nog många som inte har IBS-diagnos, men som ändå kan känna att de är känsliga för, för vete eller för bröd eller lök eller kol och så vidare.
Just det.
Okej, okay, så det har inte med gluten att göra?
Nej. Och gluten, det finns en risk om man äter glutenfritt att man faktiskt får brist på järn och folsyra och att man får besvär med förstoppning.
Mm.
Så att de som har en riktig glutenintolerans, de brukar man ju liksom, ja, de behöver ju dietisthjälp för att verkligen få i sig allting de behöver och inte få näringsbrist.
Just det. Mm.
Så det ska man inte hålla på att experimentera med själv
för mycket.
I onödan.
Nej. Det kom ju för några år sedan, eller det har varit många dieter genom åren som ändå, alltså för att gå ner i vikt, att plocka bort gluten.
Mm.
Och det är väl kanske inte så bra om man skulle följa dem strikt för alltid då, då.
Nej, och anledningen till att man går ner i vikt om man plockar bort gluten, då är det ju precis som du sa, då har man ju tagit bort bullar och den här jättelasset med pasta och pizza och kakor. Mm. Och det är ju inte dåligt i sig.
Nej.
Men du går inte ner i vikt för att du plötsligt börjar köpa glutenfri pasta.
Nej.
Eller glutenfritt bröd.
Det är inte glutenet i sig liksom.
Nej.
Nej, jag förstår.
Och glutenfria produkter innehåller ganska mycket mättat fett, vilket inte heller är superhälsosamt.
Gud vad intressant att höra det här. Mm. För att det tror jag många tänker att så här, ja, men jag käkar glutenfri pasta eller så här bönpasta istället för vanlig pasta. För att man vill hålla ner i vikten och tror att det är att följa GI-metoden. Men då finns det inte en korrelation på det
sättet?
Nej,
inte nödvändigt. Alltså glutenfria produkter har oftast väldigt högt GI också.
Okej, okej.
Gud, jag känner att det här är ett podden när jag kommer bara sitta tyst och titta på dig. Okej,
okay.
Så glutenfritt är inte alltid nyttigare. Okej, okay, ska vi lämna PMS? Vi kanske kommer tillbaka till den.
Ja.
Vi kanske kommer upp igen. Men ska vi prata om fertilitet?
Mm. Min favorit.
Ja, din favorit. Mm. Nu har vi pratat om kaffe redan relaterat till fertilitet. Och då sa du att det påverkar inte möjligheten att bli gravid, men ökad risk för, för tidigt missfall.
Yes.
Det kanske var jag som sa det, men du bekräftade att det var rätt.
Ja. Ja.
Vad mer kan man påverka för att öka sina chanser att bli gravid?
Egentligen skulle jag vilja börja med att säga att man ska börja med en bra kost.
Mm.
Jag är ju inte den som säger att man ska kastas över det här kosttillskottet eller det kosttillskottet, utan jag vill hellre säga, vad ska man äta för kost för att optimera sin fertilitet?
Mm.
Och de studier som finns, de visar att medelhavskost faktiskt är den som verkar mest gynnsam för fertilitet, både för kvinnor och män. För den är ju rik på feta fiskar, olivolja, frukt och grönt. Det är ganska lite rött kött i den kosten.
Mm.
Så det är den som har visat sig ha bäst effekt.
Mm.
Och egentligen ska det för de allra flesta räcka med en bra kost.
Mm.
Sen kan man ju av liksom lite olika skäl behöva lägga till kosttillskott i olika situationer till olika personer. Som folsyra till exempel, det rekommenderar vi till alla kvinnor som vill bli gravida.
Mm.
Därför att det är ganska svårt att få i sig tillräckligt med folsyra i kosten.
Vad är folsyra?
Folsyra är ett vitamin som finns i till exempel i gröna bladgrönsaker, spenat, broccoli, bönor, finns i lever också. Det är inte så många som äter lever.
Nej, och vad gör folsyran med kroppen?
Folsyran är ju bland annat inblandad i att bilda våra röda blodkroppar. Men just under graviditet så är folsyra också viktigt för att minska risken för ryggmärgsbråck hos barnet. Det är också så att folsyra faktiskt har visat sig i studier att det förbättrar äggkvaliteten. Och om man gör en provrörsbefruktning och vill få ut många ägg, så visar det sig att de kvinnor som stod på folsyra innan äggplockningen, de fick ut fler mogna ägg.
Mm-hmm.
Så att man rekommenderar folsyra minst 4 veckor innan.
Så käka spenat?
Ja, fast man säger nog att man ska äta tillskott.
Okej.
Okay. Och då kan man byta från de här gravid... eller vitamin kvinna till vitamin gravid. För då dubblar man, tror jag, folsyra. Eller det ska vara i alla fall 400 mikrogram folsyra till gravida.
det är 400 mikrogram i dem.
Så att det kan man ju kika på förpackningen så att man får i sig tillräckligt mycket folsyra. Ja. Jag hade hört att det var 6 månader som man skulle äta det innan man blir gravid. Eller att man kan i alla fall börja boosta kroppen 6 månader. Men det kanske bara var ett
rykte. Kan man ju absolut göra. Mm. Men det är inte så att man behöver vänta 6 månader på att bli gravid. Men det är klart, ju längre du har stått på det, desto bättre lager har man ju ofta.
Mm. Mm.
Men minst 4 veckor i rekommendationen.
Mm.
Många börjar ju faktiskt inte förrän de kommer på inskrivningen med mödravården och barnmorskan säger att du ska äta folsyra.
Mm.
Och då kanske man är vecka 8 redan.
Mm.
Så helst ska man ju börja innan.
Mm.
Så det kan säga, det är generellt för alla. Järntillskott kan vara bra för den som är vegan eller vegetarian, för att det är ganska svårt att få i sig järn i den kosten.
Mm.
Och har man rikliga menstruationer så kan det också vara en jättebra idé att ta järntillskott redan innan graviditeten.
Mm. Järndepåerna sjunker kraftigt under graviditeten, så det är bra att ha lite boost innan.
Mm. Ja, och man har också i studier sett att kvinnor som stod på järntillskott, alltså 100 milligram om dagen, de hade faktiskt också en kortare här time to pregnancy.
Funkar kosttillskott generellt sett?
Det funkar om du har brist på någonting.
Okej. Annars tillför du ingenting.
Nej, generellt, om man liksom ska bunta ihop alla kosttillskott, så är det ju så att om du inte har en brist så kommer inte kroppen att ta upp det.
Nej.
Heller.
Nej. Okay.
Men vet man med sig att jag äter aldrig någonting med järn, jag äter inte kött, då kan man, och jag har rikliga menstruationer, ja, men då kan man ganska lätt räkna ut att jag borde ha en järnbrist.
Mm.
Och då är det klokt att äta järn.
Mm. Yeah.
D-vitaminer är många som frågar om när det gäller fertilitet. Och där har man visat att de som har en brist på D-vitamin, de har ju till exempel en ökad missfallsrisk. Men man har inte kunnat visa att D-vitamin sådär generellt till alla skulle förbättra något graviditetsutfall. Utan det är kopplat till D-vitaminbrist i så fall.
Mm.
Det är ju så att vi har ju en årstidsvariation i hur många som blir gravida.
Mm.
Den följer faktiskt D-vitaminnivåerna i blodet hos kvinnor.
Det är sant. Mm. Men är inte det för att man är mer sugen på sommaren då? Eller när våren börjar?
Ja, så är det.
Ja. Är det så? Men är det?
Nej, jag har ingen aning. Nej, jag skämtade lite.
Du är lite skamsen.
Nej, men det jag skulle säga var, det jag ville ha sagt med det är att D-vitamin kommer ju med solljus.
Ja. Men när sker flest graviditeter? Är det augusti eller liksom juni, juli, augusti? Eller när man har mest D-vitamin depå?
Som bäst har man ju egentligen efter att man har haft en solig sommar.
Mm. Så augusti då?
Ja, augusti, september, oktober och sen börjar det dala.
Mm. Mm.
Sen har man sett att omega-3 kan vara till nytta också för fertiliteten. Och då gäller det de som då inte får i sig det via kosten. Så vet man med sig att man aldrig äter feta fiskar till exempel. Aldrig äter nötter. Så kan omega-3 också vara bra inför graviditet. Och det gäller både kvinnor och män.
Mm-hmm.
Du får inte glömma bort att männen också faktiskt
bidrar till fertilitet, eller till barn.
Bidrar en smula, ja. Nej, vad taskigt. Men man ska inte glömma bort att man behöver som man också en bra kost, och kanske till och med kosttillskott i vissa situationer, för att kunna bilda spermier.
Mm.
Och för att spermierna ska kunna simma.
Mm.
Och för att de ska kunna vara liksom befruktade ägg.
Mm. Absolut, men de får skaffa en egen podcast. Vi pratar inte om dem här, de är inte i fokus. Men ja, tips era män om att gå, om ni har någon, att gå och käka lite kosttillskott om det behövs.
Mm.
Ja.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer.
Mm. Jättebra informationssida. Den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst.
Mm.
Och det vi tänkte prata om idag, det är att det finns någonting som heter samtalsguide.
Mm.
På den här sidan.
Mm.
Och det är ett formulär där man får en massa frågor. Till exempel så här, att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är inget problem för mig. Eller ibland svårt. Mm. Eller inte min grej.
Mm.
Eller om jag blev gravid nu och så vidare. Liksom. Så att man får kryssa i en massa frågor och ta ställning och fundera innan du träffar din gynekolog eller barnmorska. Så att du liksom verkligen får med alla frågor som är viktiga för dig i det där mötet.
Ja.
Så man kan fylla i den på den här hemsidan, så kan man skriva ut den här blanketten och ta med den.
Ja, jag skulle säga att det verkar ju som att det är framförallt 4 kategorier som är väldigt viktiga. Och sen, sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och sådär och din historik. Men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen.
Mm.
Hur viktigt det är att man inte blir gravid.
Mm.
Användning av hormonella preventivmedel. Och om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Mm. Så det verkar som att det är de 4 kategorierna som man bör fundera på innan man väljer ett preventivmedel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. Och sen så tar man med sig det till sitt möte med barnmorska och gynekolog, och då är man väl förberedd.
Mm. Och jag lovar er att om ni gör det här innan ni går till en barnmorska eller gynekolog, då kommer ni få mycket bättre hjälp. För att det här är liksom ingenting som bara finns i en, utan man måste liksom fundera lite på så här, vad är viktigt för mig? Vill jag ha mens eller inte? Och så vidare. Så att gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och gör den här
samtalsguiden.
Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om preventivmedel.
Det är otroligt bra. Tack så jättemycket.
Tack.
Okej, Rebecca. Det finns ju många konton som pratar om kost kopplade till kvinnohälsa på sociala medier. Och man blir ju ganska förvirrad och matad framförallt med mycket information som man undrar stämmer eller inte. Vi har plockat ut några exempel som vi tänkte fråga dig om och få prata lite om. Och då ett exempel här, ett står så här. En måltid som innehåller högkvalitativa fetter och protein som får våra hormoner att hålla sig stabila under dagen. Kan du förklara vad menas med det här? Kan hormoner vara stabila under dagen, eller handlar detta egentligen om blodsockret?
Mm, jag tror att man har gjort en tankevurpa där och egentligen pratar om blodsocker.
Mm.
Eller om man pratar om insulin, som ju förvisso är ett hormon också, att man ska hålla det på en jämn nivå.
Mm.
Menar man könshormoner så blir det ju lite konstigt, därför att de är ju i sig, de flesta är ju stabila över dygnet, utom testosteron som är högre på förmiddagen än på eftermiddagen.
Mm.
Men annars har ju könshormoner mera en fluktuation som har med var i månaden man befinner sig, var i menscykeln. Och sen finns det andra hormoner som verkligen ska förändras med dygnet. Vi ska ha kortisol högt på morgonen. Vi ska ha prolaktin också lite högre på morgonen. Så att jag tror att det där påståendet, om man skulle byta ut hålla hormonerna stabila till att hålla blodsockret stabila, så köper jag budskapet.
Ja, exakt. Påverkar kosten hormonerna?
Ja och nej. Det finns ju vissa ämnen i kosten som man har kunnat visa till exempel påverka testosteronnivåer.
Mm.
Det finns mat som kan sänka testosteronnivåer, framförallt hos kvinnor.
Vilka då? Vilket mat då?
Grönt te.
Sänker testosteron?
Sänker testosteron.
Vad gör testosteronet?
Testosteron, om man pratar om positiva effekter hos kvinnor, så är det ju att bibehålla muskelmassa, att ha en sexlust till exempel.
Mm.
Men testosteron i för höga nivåer hos kvinnor har ju negativa effekter. Det ser man ju till exempel vid polycystiskt ovariesyndrom.
Så om man har PCOS, då borde man dricka grönt te då?
Nej, borde man inte.
Jo, förlåt. Jo, sänka då.
Precis. Då
vill man dricka. Gud vad intressant.
Så att insulinresistens, det är ju liksom egentligen det stora.
Koncentrera
dig. Det är så att PCOS, det handlar ju inte bara om att man får en gles menstruation, utan det handlar ju också om att man har ett metabolt problem, alltså man har en insulinresistens, man har ökad risk för diabetes och så vidare. Och testosteron är ju en del av den här onda spiralen, för den gör att vi får en bukfetma och då får vi mer insulinresistens och då får vi mer testosteron och så har det här snurrat igång. Och då har man visat att grönt te faktiskt minskar både insulinresistensen och sänker testosteron.
Och annat så om man inte har PCOS, då kanske man ska passa sig för att dricka för mycket grönt te, eller?
Den studien är inte gjort.
Men vänta lite här nu. Vi påstod ju precis att grönt te sänker testosteron.
Hos PCOS-kvinnor, där studien
inte
gjort.
Hos gemene kvinna.
Det vet inte jag om det är gjort någon
precis,
sån studie.
Precis, och vi är en vetenskaplig podd, så vi
uttalas bara om studier som är gjorda.
Exakt. Vi teoretiserar inte.
Ja, nej. Men det här med att sänka testosteronnivån hos PCOS tjejer. Mm. Där har vi annat i maten också. Det är sojabönor.
Mm. Till exempel. De sänker alltså, också testosteron.
Ja, för att det är ett växtöstrogen, man kallar det för. Det har vissa östrogena effekter i kroppen. Men det har också det man kallar för en antiandrogen effekt. Det vill säga det dämpar det manliga påslaget av testosteronet.
Mm.
Så det är ett sätt att...
Det kommer jag ihåg från Sex and City-filmen. När Samantha går in i klimakteriet.
Hon bara käkar
soja.
Ja, de är typ i Förenade Arabemiraterna. Och hon får ta med sina tabletter.
Exakt, och hon käkar hur mycket soja som helst. Ah. För att hon ska bli lite mer östrogenstinn. Okej, PCOS, vad mer ska man tänka på?
Just PCOS, där finns det ju väldigt mycket kostmyter.
Mm.
Det är många som beskriver att de kan få olika råd beroende på vilken dag i veckan de frågar.
Mm.
Ska det vara mycket protein? Ska det vara mycket kolhydrater eller lite kolhydrater? Ja.
Mm.
Och där är det så att man har jämfört olika dieter och det finns liksom ingen sån här överenskommelse eller konsensus att den dieten är bäst och den dieten är sämst. Därför att det är väldigt individuellt.
Mm.
Men generellt så är man ju ute efter en diet som kan minska insulinresistensen och som kan hjälpa kvinnan att gå ner i vikt.
Mm.
Därför att det är viktnedgången här som är det viktigaste om man har PCOS och övervikt i alla fall.
Mm.
Nu har inte alla med PCOS övervikt.
Nej.
Och för dem blir det ännu svårare. För då kan vi inte säga gå ner 10 kilo så blir allt bra.
Nej, precis. Mm. Men det metabola syndromet hänger i och för sig mest ihop med övervikten. Alltså det finns en ökad risk för kvinnor som är normalviktiga med PCOS att få metabola sjukdomar. Men det har mycket att göra med övervikten.
Ja, risken är ju större om man har ett högt BMI också.
Också.
Mm. Men PCOS även hos smala är ju kopplat till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes.
Men man har mycket att vinna på att gå ner i vikt i varje fall om man är överviktig. Mm. Och hur gör man det då på ett bra sätt?
Många har haft bra effekt av GI-metoden. Där finns det också bra studier. Och GI står för glykemiskt index. Det är ett mått på hur snabbt vårt blodsocker stiger efter att vi har ätit en viss typ av mat.
Mm.
Och ju lägre GI-värde, desto långsammare stiger vårt blodsocker. Så det är ju bra om man har en insulinresistens att man inte får de här höga topparna och djupa dalarna i blodsockret utan det håller sig lite jämnare.
Mm.
Och då är också risken mindre att man äter för mycket eller äter för ofta.
Mm.
Så GI-metoden har visat sig bra. Den här, det man kallar för medelhavsdieten som jag nämnde förut har också visat sig ha bra effekter vid PCOS. Sen har man tittat på dieter där man äter jättemycket protein och ganska lite fett och lite kolhydrater. Inte kunna visa att det skulle vara bra just för insulinresistens. Men om man går ner i vikt av den dieten så har man ändå vunnit något. Liksom.
Mm.
Sen finns det ju det man kallar för högfettkost.
Mm.
Och det minskar också insulinresistensen. Men det har inte så jättebra effekt på totalkolesterol, alltså blodfetter generellt.
Mm. Är det när man äter bacon till frukost? Och
dricker fiskgrädde.
Och tar bort typ allt annat.
Ja, eller? Då har man ju oftast en extremt låg kolhydratskost samtidigt. Eller att man inte har ätit några kolhydrater
alls.
Så det är en väldigt tuff diet också. Det är något man ska tänka på när man vill testa en diet. Om jag har en viss sjukdom eller ett visst tillstånd, jag vill testa en diet. Om dieten är extrem och kräver väldigt mycket av mig som person, då kommer jag inte kunna hålla det i längden.
Nej.
Alltså så funkar vi människor. Så vi ska inte göra det svårt för oss.
Nej.
Och man ska akta sig för dieter som säger ät inte det och ät inte det och ät inte det.
Nej.
Därför att om jag säger till er, tänk inte på en rosa elefant.
Mm,
ät säkert. Inte kanelbulle, då är det bara det ni vill ha.
Mm.
Så dieter där man istället, eller kosttyper där man istället talar om vad man ska äta.
Mm. Ja, det gillar jag.
Ät grönsaker.
Prata om möjligheter istället för bara förbud. Mm. Ja. Mm. På tal om det så har vi ett annat uttalande om just på ämnet att inte äta. Så är det ett konto som skriver så här: saker som bör generellt sett undvikas i kosten är gluten, soja, vitt socker och margarin. Särskilt soja här har en negativ påverkan på sköldkörteln och är direkt hormonstörande.
Mm, nej, ja, nej, nej.
Nej, jag vill höra din take på det här.
Om man börjar i den, det finns ju två spår i den där frågan. Om vi börjar med det här med att soja skulle vara hormonstörande för sköldkörteln, så stämmer det, men bara på de som har en jodbrist. Och jodbrist är väldigt ovanligt i västvärlden.
Mm.
Det ökade ett litet tag när det var trendigt med flingsalt utan jod. Ah. Numera är det mesta flingsaltet joderat, så nu kan man flinga på. Det här kan vara ett problem i andra länder där man har en jodbrist.
Ah. Mm. Jag älskar hur mycket du kan om det här. Mm. det är som att det är så förenklat överallt. Att så här, ja, det kanske finns någon poäng i någonting, men som här till exempel, ja, om du har en jodbrist men inte annars. Då ska man ju inte tillämpa det, för att det skapar ju, precis som vi pratar om, så här regler och barriärer man ska gå och förhålla sig till, och du ska inte äta det där, och så har det ingen inverkan på dig, om inte du har jodbrist, vilket du antagligen inte har.
Nej, och då, det är klart att man tänker sig vissa saker som vi egentligen inte har så himla mycket nytta av, som kaffe. Jag menar, rent biologiskt kan vi faktiskt leva utan det. Förlåt Helena.
Nej,
jag älskar kaffe också.
Älskar kaffe.
Men det är ett
gift. Jag kan inte prata med mina barn förrän jag har fått kaffe på morgonen.
Nej.
Min man säger så här: vänta tills mamma har fått sin första kopp kaffe.
Ja. Men du överlever någon synpunkt, så får du tro mig. Du skulle klara dig.
Mm, okay.
Men att
men
säga att man ska börja...
Barnen ska klara sig.
Barnen får flytta hem till oss.
Ett tag.
Mm. Men när man ska börja säga att, alltså, saker som faktiskt har bra effekter som är nyttiga. När man ska börja liksom svartmåla dem och säga du får inte äta sojabönor och du får inte äta gluten och du får inte dricka mjölk. Det är faktiskt produkter som har bra effekter också.
Mm.
Där ska man nog kräva betydligt mer, att man har betydligt mer forskning på fötterna. För att liksom ta bort sådana saker. Sen den där listan, ät inte gluten och ät inte ditten och datten och drutten.
Soja, vitt socker och margarin.
Ja, alltså vitt socker. Ja, nej, men det finns ju egentligen ingen hälsovinst med det.
Nej.
Och margarin, då tycker jag kanske är bättre att man använder olivolja eller någonting med bra fetter. Men gluten behöver du inte ta bort om du inte har celiaki.
Nej.
Ja. Mejeri behöver du inte ta bort heller.
Mm.
Mejerier är D-vitaminberikade.
Hon skriver att särskilt sojan är direkt hormonstörande. Vad menas med hormonstörande?
Det är ju någonting som många svänger sig med.
Ja.
Allting som kan påverka våra hormoner använder ju en del ordet hormonstörande.
Det är lite slasktratt, tycker jag. Och jag förstår inte vad det betyder.
Och det är i och för sig, det är så att det är klart att soja, som då är ett växtöstrogen, det påverkar våra hormoner. Om man då vill kalla det för att störa eller påverka.
Mm.
Det beror på vilka glasögon man har på sig.
Just det.
Mm. Men, så det är klart, om man tänker sig växtöstrogen som i soja, om man har en miljö som är låg östrogen, till exempel när man är i klimakteriet, då har växtöstrogen i soja väldigt lite östrogeneffekt i våra kroppar. Men om vi har en miljö där vi har väldigt höga östrogennivåer, som till exempel vid endometrios eller vid livmodercancer, då har växtöstrogenen en antiöstrogeneffekt.
Mm. Alltså, vi kommer tillbaka till there's not one size that fits all. Alltså, jag känner det i varenda avsnitt vi spelar in om kvinnohälsa, att det går inte att bara sätta upp regler och så ska alla följa dem, för det är så individuellt.
Mm. Och det är därför jag propagerar för att om man ska göra kostförändringar så ska man göra det tillsammans med
dig.
Alla ska till mig.
Men alla ska till dig.
Nej.
Jag vill gå till dig.
Men en dietist eller en kostrådgivare i alla fall.
Ja.
Så att man inte börjar plocka bort saker i onödan.
Ska vi prata om menssmärta och kost? Där kan jag ändå tänka mig endometrios, som en kraftig form av mensvärk, är ju en inflammatorisk sjukdom, brukar vi säga.
Mm.
Kan det hjälpa då att äta antiinflammatorisk kost? Vad är antiinflammatorisk kost? Måste vi också gå in på.
Ja, ska vi börja den?
Ska vi börja den ändan?
Ja. Och där kan man faktiskt mena olika saker med antiinflammatorisk kost. Mm. Medelhavsdieten är på sätt och vis antiinflammatorisk, fast man inte kallar den för det. Men den är ju rik på liksom bra fettsyror och omega-3 och antioxidanter, som ju är antiinflammatoriska.
Vad är inflammatorisk kost? Alltså vad räknas till det?
En inflammatorisk kost. Alltså ofta pratar man om någonting som heter antiinflammatorisk, eller liksom inflammatoriska protokollet, eller antiinflammatoriska protokollet. Och det är en ganska strikt diet. Det är liksom stenåldersdieten hardcore.
Mm.
Och där, det kluriga med det är att det finns egentligen inte, när man pratar om det autoimmuna protokollet eller antiinflammatorisk kost, det är väldigt olika definitioner. Så i olika studier kan man ha olika definitioner av det. Och om ni googlar och tittar vad får jag äta och inte får äta, så kommer ni också hitta väldigt mycket olika svar.
Mm.
Men generellt för den här antiinflammatoriska kosten så rekommenderar man att man tar bort gluten, mejerier och socker.
Mm.
Det är liksom basen. Sen har man också plockat bort en del grönsaker i en del sådana här protokoll, vilket är lite konstigt. För man har plockat bort tomat och aubergine och paprika, som vi annars från forskning vet att de egentligen är antiinflammatoriska. Mm-hmm. Så varför de liksom skulle driva inflammation, det tycker jag inte man har visat riktigt, de som propagerar för de här studierna.
Mm.
Så att antiinflammatorisk kost, det är ganska mycket som faller in under det paraplyt egentligen. Och där ska man komma ihåg att bästa sättet att sänka inflammation med kost, det är att gå ner i vikt om man har en övervikt.
Mm.
Det är för fetma driver inflammation.
Mm.
Rökning driver inflammation. Men inflammation är också någonting som vi faktiskt måste ha i kroppen för att överleva. Inflammation är en del av vårt immunförsvar.
Mm.
Det är en del av träningseffekten. När du går och tränar och styrketränar, och helt, du får ju en muskelskada när du tränar. Och det är ju när den läker som du får en starkare muskel.
Mm.
Men då måste du ha en inflammationsreaktion.
Mm.
Annars får du ingen träningseffekt.
Mm. Så träningsverk är inflammation.
Ja.
Mm.
Så att inflammation är ju inte per definition alltid något farligt.
Nej.
Det är någonting som behövs också.
Mm. Mm. Men kanske mest att man inte vill ha det i tarmarna.
Nej, inte tarmarna.
Nej.
Och man vill inte ha det i livmodern och i lilla bäckenet som vid endometrios.
Nej.
Men stämmer det då att man kan få bättre mens, alltså mindre mensvärk med antiinflammatorisk kost?
Det finns ingen riktigt bra studie gjort på det man kallar för antiinflammatorisk kost och endometrios, eftersom antiinflammatorisk kost kan betyda olika saker i olika studier.
Mm.
Så det man har gjort istället, med det man har tittat på enstaka vitaminer eller enstaka födoämnen.
Mm.
Och då kan man faktiskt säga att tillskott av omega-3 minskar inflammationen vid endometrios.
Mm.
Och kan också minska tendensen för de här små öarna utav endometrium, alltså öar av livmoderslemhinna som sitter på fel ställe i kroppen. Att de har svårare för att fästa in om man har bra nivåer av omega-3.
Och hur får man i sig omega-3 på detta sätt?
Då får man i sig det via fisk, olivolja och nötter. Framförallt valnötter.
Mm.
Okay. Och om man inte äter något av det, till exempel på grund av allergier eller preferenser, så finns ju omega-3 som tillskott.
Mm.
Och då ska man försöka hitta något som är baserat på algeolja.
Mm. Okay.
Inte på fiskolja.
Omega-3 kan minska endometrioshärdarna ute i buken. Påverkar omega-3 också liksom vanlig mensvärk, om man säger?
Mm.
Ja, det gör det.
Det finns också visat att det minskar menssmärta.
Antingen om man får det tydliga data på det? Alltså det att man, kan man, ger du de rekommendationer till dina patienter att äta omega-3-kapslar till exempel, om de har mensvärk?
Det beror väldigt mycket på. Därför att omega-3 ökar ju också blödningsbenägenheten. Så att om jag har någon med mensvärk som också blöder rikligt, då skulle jag inte rekommendera omega-3.
Nej.
Jag skulle heller inte säga att hon inte får äta fetfisk eller nötter, såklart. Men jag skulle inte driva på blödningsmängden med omega-3.
Nej.
Och tydliga data, ja, alltså vi pratar fortfarande ganska små studier. Ganska tydliga resultat, men små studier.
Okay.
Med endometrios kan man ju säga att det finns ju kanske mer data på vad man inte ska äta i så fall.
Berätta.
Därför att man vet att intag av rött kött till exempel, det ökar risken att utveckla en endometrios.
Mm.
Och sen finns det ju, omega-3 har ju en kusin som heter omega-6 som också är en fettsyra, som inte är dålig i sig på något sätt. Men vi ska ha balans mellan de två Och får vi för mycket omega 6 i förhållande till omega 3 så är det också en riskfaktor för endometrios.
Och var finns omega 6?
Det finns i sesamolja och solrosolja och nötter, avokado och olivolja.
Okay. Så vi undviker omega 6 i för hög dos. Rött kött. Finns det någonting annat som man kan göra för att minska mensvärk?
Det finns små studier som har visat att vitamin C och vitamin E i tillskott eller i kost.
Mm.
Egentligen kan man säga om man äter en kostrik på grönsaker och frukt och bär, då får du i dig vitamin C och vitamin E också. Så att kanske hellre göra kostförändringar i så fall vid endometrios.
Mm.
Det som är väldigt lurigt med endometrios, det är ju att det är inte ovanligt att man har både endometrios och IBS.
Mm.
Så man kan ju ha en rätt stökig mage för övrigt. Så att just endometrios tjejer tycker jag ska ta hjälp av en dietist. Och inte experimentera för mycket själv. Det kan finnas vinster med att till exempel prova en diet enligt FODMAP för att se om magsmärtan som är kopplat till IBS minskar. Men det, endometrios är ganska komplext.
Mm.
Det är lite vanligare med glutenintolerans om man har endometrios också. Så att man kanske faktiskt ska testa om man har det.
Just det. Mm. Ja, vi har ju också bett om lite frågor på vårt Instagram, så att vi ska ta det. Men jag tänkte, utebliven mens och riklig mens. Mm. Har det något stöd för att man kan påverka det med kosten? Eller utebliven mens kan vi börja med det?
Så vanligaste orsaken till utebliven mens, det är ju faktiskt att man äter för lite. Eller man har för lite energiintag i förhållande till sina energiutgifter. Mm. Det här är ju liksom jättevanligt på ungdomsmottagningen.
Ja.
Det här är ju vardagsmat. Ja. Och jag försökte förklara det för ungdomarna som att de tränar extremt mycket och äter väldigt lite. Och då säger jag, men just nu så gör ju du, varje gång du tränar så har ju du tar ut energi på kredit. Du har ett kreditkort, men du har ingenting på kontot som backar upp det.
Nej.
Och då måste du fylla på.
Mm.
Och då var det faktiskt någon tjej som sa så här, men om kontot är tomt, då frågar jag mamma om mera pengar. Ja. Hon förstod inte alls min analogi där. Liksom. Så den föll.
Men vad är det som händer då? Nej, varför får man inte mens när man tränar mycket eller äter för lite?
Det som framförallt händer är att man får för lite fettmassa.
Mm.
Så det är inte kopplat till BMI, att det är vikt egentligen, utan det är kopplat till hur många procent fett har du i kroppen.
Mm.
För i fettet så bildas det ämnen som faktiskt är inblandade i regleringen av vår menscykel. Leptin till exempel.
Mm.
Har vi för lite leptin, då stör man den här superkänsliga konversationen mellan hjärnan och äggstockarna.
Mm.
Och det är också så att kroppen känner av att det är för lite energi och för lite fett, och då stänger den av allt sånt som inte är livsuppehållande.
Mm.
Och då tycker den inte att förmågan att bli gravid är så viktig. Utan nu handlar det om att den lilla energi jag har, den ska hjärnan och hjärtat och njurarna få.
Det här är ju inte helt ovanligt också. Alltså det kan komma hos kvinnor som till exempel tränar jättemycket inför ett maraton. Har jag träffat så här. Min mens försvann när jag tränade för maraton. Vad hände? Så kommer du tillbaka efter ett halvår. Mm. Efter maratonet. Men det tar ett litet tag. Men det är ju som att kroppen är så utsatt för så mycket stress att den bara stänger av.
Mm.
Den, liksom den kopplingen mellan hjärnan och äggstockarna som du säger. Okej. Okay. Ja, men det var utebliven mens. Riklig mens, kan man påverka det? Kanske det är lite vi pratar om en omega 6.
Ja, precis. Om man är en riklig mens så kanske man inte ska ta omega 3 tillskott. Men annars så en kostrik på fiskoljor och nötter och så vidare. Det är ju helt okej.
Okay.
Och kan vissa studier också har visat sig ganska positivt.
Mm.
Egentligen så är det viktigaste om man har en riklig mens, det är att se till att man får i sig järn i kosten.
Mm.
Och då, järn, då tänker de flesta liksom blodpudding och leverpastej och rött kött. Men det behöver inte alls vara det, utan man kan ju få i sig järn via aprikoser, bönor, spenat, kyckling. Att man tänker på att fylla på det förrådet också.
Ska vi gå in på våra lyssnarfrågor då?
Och jag tänker att en del av de här har vi ju gått igenom redan. Men jag tänker att vi läser upp dem och så kör vi korta svar helt enkelt.
En liten så här sammanfattning blir det då.
Okej, men första då. Påverkar kaffe fertiliteten?
Ja, på så sätt att det ökar missfallsrisken.
Mm.
Men det påverkar inte chansen att det blir gravid.
Tack. Har man lättare att gå upp i vikt i klimakteriet?
Ja.
Ja, varför då?
det är ju en kombination av att man har en sänkt energiförbrukning när man blir äldre, men också att man tappar mycket muskelmassa redan efter 40 års ålder.
Mm.
Från muskelmassa så blir det fett istället. Och då förbränner man inte lika mycket.
Nej.
Tittar jag på dig, Lena?
Ja.
Har du känt av det?
Tror du att jag är klimakteriet, eller?
Nej, men efter 40. Det är 40.
Jaha, okej, förlåt, så tänkte jag.
Det är en väldigt subtil, gradvis förändring.
Ja,
det är inte liksom någon skarp gräns med 40. Man är så gammal som jag så börjar det märkas mer.
Okej, när man är 42 då.
Åh, tack. Snällt.
Charmigt.
Okej, kan man få mindre mensvärk genom att lägga om sin kost?
Ja, det skulle jag säga att man kan få.
Mm. Och då säger vi medelhavskost, olivolja, fet fisk.
Det absolut viktigaste, där måste jag bara få ranta lite om. Det handlar, när det gäller mensvärk så handlar det inte bara om vad man äter. Mm. Det handlar om när man äter. Det finns i studier jättetydlig koppling med att de unga som hoppar över frukost har mer mensvärk än andra.
Mm. Är det sant? Mm.
Därför att det är inte bara det här med ljus som påverkar våran, liksom, det man kallar för inre klocka eller cirkadisk rytm, utan det är också liksom när vi äter.
Mm.
Så det är faktiskt, om man har mensvärk, viktigare att man äter frukost. Viktigare än någonting annat.
Mm. Jag slutade äta frukost för 3 år sedan. För jag kände att jag har aldrig velat ha frukost. Jag känner att jag vill inte äta på morgonen. Jag mår lite illa typ på morgonen.
Och det är ganska vanligt.
Ja.
Mm.
Så jag äter aldrig frukost längre.
Nej.
Men jag har också en hormonspiral, så jag har ingen mens. Men
så jag behöver inte
fundera på det. Fundera på någonting överhuvudtaget. Men det var intressant.
Mm.
Har vegankost och koffeinintag negativ inverkan på fertilitet?
Vegankost kan ha det om man inte är väldigt noga med att få i sig vitamin D och omega 3 och järn.
Mm.
Alltså, ska man vara vegan så ska man vara väldigt påläst nutritionsmässigt. Och då går det. Och koffein har vi redan pratat om.
Hur påverkar kosten ägglossningen?
Ja, det går inte att svara kort på det.
Nej.
Men vi vet ju att om man har brist på järn eller brist på D-vitamin eller brist på folsyra, så kan det påverka ägglossningen. Det är en sämre utveckling av den här follikeln, den här äggblåsan, eller en sämre funktion i den här gula kroppen.
Mm. Hur ska man äta med PCOS? Alla säger olika, jag blir galen. Medelhavsdiet, LCHF eller glutenfritt?
Mm. Ja, jag fattar att man blir galen eftersom det är så mycket olika. Jag skulle säga medelhavskost eller GI-metoden. Det är det vi har mest på fötterna forskningsmässigt.
Mm. Kan socker bidra till svamp i underlivet?
Det finns det lite studier som visar åt bägge håll, kan man säga. Det finns en studie som har visat att kvinnor som har återkommande svamp inte har mer socker i sin flytning efter att ha fått göra en sockerbelastning. Det är en svensk studie från Danderyd, förresten. Sofia Erström. Däremot så vet vi att socker påverkar vår tarmflora. Och påverkar vi vår tarmflora så kommer vi också successivt att påverka vår vaginalflora. Men vi har liksom idag inte någon sån
här tydlig korrelation. Du käkar en bulle och så får du svampinfektion.
Nej, det är inte riktigt så enkelt. Och där är vi nog väldigt olika känsliga också.
Mm. Vi hade ju ett avsnitt om det här. Då hade vi Katrin Alvendal som är svampdoktorn på Danderyd. Och hon hävdade att det inte finns belägg för att säga att man...
Att om du käkar socker så får du svampinfektion.
Exakt. Mm. Men det, vi får se vad vi kommer fram till i framtiden. Mm. Om det är bra med proteinrik kost vid PCOS. Jag har nyligen fått diagnos och läst på detta på nätet. Stämmer det att, alltså att det är bra med proteinrik kost?
Det har inte visat att det har någon positiv effekt på insulinresistensen när det gäller PCOS-kvinnor. Det studierna visade var att om man åt en hög proteinkost så hade man mindre risk för att utveckla depression om man hade PCOS.
Mm-hmm.
Men det kanske inte var det man egentligen var ute efter när man lade om sin kost.
Nej.
Så.
Mm. Mm. Finns det någon kost som påverkar chansen att bli gravid?
Ja, om jag bara får välja en skulle jag säga medelhavskosten.
Mm.
Att den har positiv effekt.
Finns det någon kost, alltså någonting du inte borde äta?
Ja, men det finns. Alltså man ska ju vara lite försiktig med mat som innehåller transfetter. Man tänker snacks och kakor och så. Det har visat sig vara negativt. Eller att man äter väldigt mycket rött kött.
Okay.
Kan också vara negativt för kosten. Eller för fertiliteten.
Kost och menscykel. Då tänker jag om det finns någon kost som påverkar menscykeln. Pratar vi om att kaffe, stora intag av kaffe kan korta ner menscykeln lite.
Annars finns det inte några tydliga forskningsdata på. Du kan ändra längden på cykeln eller göra den mer regelbunden genom att äta något.
Nej. Här kommer en fråga. Finns det ens vetenskapligt välgrundade påståenden mellan kost och kvinnohälsa? Vad vet man grundat i vetenskaplig evidens om sambanden? Det kan knappast vara så mycket som vissa sociala mediekonton påstår. Med vänlig hälsning, jag är skeptisk och provocerad.
Hej, skeptisk och provocerad. Du kan få vara med i min klubb.
Våran klubb, vi är också med där.
Ja. Det finns väldigt mycket studier, men vi har, alltså det är jättesvårt att med koststudier få något sådant här superskarpt vetenskapligt. Det kan vi aldrig begära att vi ska få. Aldrig lika bra som vid läkemedelsstudier. Men däremot, det som skrivs på sociala medier måste man ofta ta med en stor nypa salt.
Ja, och jag tycker bara genom att spela in det här poddavsnittet att man kan landa i analysen att det dras mycket snabba analyser som, där de hoppat över några steg och där det är så här, ja men det här stämde för de som har PCOS men inte andra människor. Och sen så försöker man tillämpa det för alla kvinnor. Liksom. Det är...
Man ska alltid titta ordentligt om det är någon som liksom vill underbygga sina påståenden med studier. Så ska man faktiskt gå in och läsa de här studierna. För att jag hittade någon som hade ett resonemang om kaffe och mensvärk. Och när man gick in och tittade den studien så handlade studien om mensvärk och te. Kaffe var inte ens med i studien. Så att,
Om man vill läsa på dina studier, eller de studier som du refererar till, kan man hitta dem någonstans då?
Jag har inte samlat dem på någon sida. Jag har dem ju i min dator såklart. Så är det någon som undrar något specifikt så kan jag plocka fram. Annars kan jag tipsa om en broschyr som jag har skrivit.
Ja.
Livsstilsfaktorer och graviditet. Där finns det ganska mycket studier längst bak också.
Dit hänvisar vi till alla er som undrar.
Var hittar man den där, livsstilsfaktorer och graviditet?
Den här finns att ladda ner som en PDF. Nu vet jag inte om jag får nämna det läkemedelsföretaget.
Man kan googla på den. Livsstilsfaktorer och graviditet.
Ja.
Vilket intressant och bra avsnitt. Rebecca, du är en stjärna.
Du är verkligen en stjärna. Jag är så imponerad över detaljnivån i det här virvaret.
Jag frågar, när blev du, jag bara känner så här, hur lång tid tar det att lära sig det här? När blev du kostrådgivare?
Jag blev kostrådgivare 2019.
Okej.
Men om jag får ställa någon fråga relaterad till mig själv, till kostrådgivaren. Varför mår man lite illa när man vaknar på morgonen och vill inte äta frukost till exempel?
Det kan inte jag riktigt svara på.
Nej, men borde man försöka tvinga sig själv då? Eller ska man lyssna på kroppen och inte göra det till exempel?
Det är så här att det finns ju fördelar med att inte äta frukost också. Det här som jag pratade om med mensvärk var ju liksom...
Om man har det.
Ja, har du inte det bekymret. Nej. Så det finns ju andra typer av dieter där man faktiskt ska ha ett mattomt fönster på 16 timmar eller vad man vill. Och då är det ju helt rätt att hoppa över frukost. Jag tycker inte man ska tvinga sig själv. Och så har du inte mått dåligt av att du inte äter frukost. Så fine. Att man kan må lite illa på morgonen. Det är ju jättemånga som gör det och inte vill äta. Och jag vet nog inte riktigt varför. Det är så. Jag bor i en sån familj. Jag är den enda som äter frukost.
Tvingar du inte dina familjemedlemmar att äta frukost då?
Jag gjorde när barnen var små. Inte tvingade, men jag försökte truga i. Men det gick ju inte. Mm. Och nu är de ju så stora så skulle jag försöka tvinga dem. Då slänger de ut mig i en fönster.
Helena, har du någon kostfråga? Alltså sista avrundning här.
Ja, jag tänker jättemycket på det här i mitt jobb. För man får ju mycket frågor och jag tycker att det är svårt även som läkare och när man läser studier och att hitta vad är det faktiskt som man kan nästan hitta lite studier som pekar åt lite båda hållen och så här, men då är det just de här metaanalyserna som du pratar om som samlar alla studier som visar så här, fördelar och nackdelar, det här är liksom styrkan i de här studierna och nackdelarna så att man, men det tar väldigt lång tid att sätta sig in i allting i alla olika områden så att det är fantastiskt att få lite sammanfattat så här. Det här kommer jag använda mig.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment.
Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
På mitt jobb när jag pratar med patienter. Mm. Ja. Tusen tack för att du kom hit, Rebecka.
Tusen tack.
Tack för att jag fick komma.
Ja, och hoppas att vi kan få se dig här igen.
Ja, det hoppas jag.
Bra. Tack.
Hej, hej.
Hej då.
Hej.